Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 106 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av podden. Jag är jätteglad att du är här och jag är otroligt glad över all feedback som jag har fått på de senaste avsnitten. Det känns så sjukt roligt att ni är så många som lyssnar och får med er så mycket bra råd och tips av de här fantastiska gästerna som jag har haft sån tur att få prata med. Jag har en till sån helt fantastisk gäst till er idag igen. Men innan vi går in på det så vill jag bara tipsa om min Facebookgrupp som jag nu har startat som heter Yrke Influencer. Där du som yrkesverksam influencer kan gå med och få ett härligt likasinnat community där vi kan stötta varandra i det här nya yrket som vi faktiskt alla försöker ta oss fram inom. Så häng gärna med på i Facebookgruppen, den är helt gratis och den heter Yrke Influencer. Men nu ska jag prata om dagens gäst, en av mina personliga favoritbloggare. Ja, man får ha favoritbarn ibland faktiskt. Det handlar såklart om Flora Wiström och när hon gästade podden för första gången för 5 år sedan, hon var alltså min andra gäst någonsin i den här podden. Och då delade hon bland annat med sig av sina bästa bloggtips för att då hade hon ju redan då bloggat jättelänge. Och hon outade sig själv som hipsterbloggare med lite hjälp ifrån mig. Nu så här 5 år senare så är hon tillbaka som verksam författare. Och vi pratar om hennes författarresa och hur den här förändringen har sett ut. Från att skriva 12 blogginlägg i veckan som hon gjorde då till 3 nu för tiden. Och det här är ju såklart då för att göra rum för bland annat de 2 romaner som hon har skrivit hittills. Vi pratar om konst och skapande och kreativitet och Flora delar med sig av sina rutiner för att hålla det här skrivandet vid liv. Och vi pratar också om hennes relation till sociala medier och vikten av att faktiskt fokusera på rätt saker. Här kommer min intervju med Flora Wiström. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa.
Hej och välkommen tillbaka, Flora Wiström.
Tack så mycket.
vi poddade, du var min andra gäst i den här podden. Att det faktum att du tackade ja är fortfarande så här helt mindblowing. Och jag minns att vi satt där på biblioteket på Medborgarplatsen. Där jag hade hyrt ett rum för att det skulle vara så här, att vi skulle vara lugnt och tyst runt oss. Och folk snackade hela tiden på ett bibliotek. Jag kände bara, kom igen.
Ja, precis. Det var ju liksom, de bröt mot alla regler, va?
Eller...
Var det inte okej?
Nej, det var inte okej. Jag tror inte att det är någon annan som hörde, för jag lyssnade på det avsnittet häromdagen. Alltså, du är så liten.
Åh, herregud. Men det var väl inte 5 år sedan? Det var väl längre?
5 år sedan. Nej, det är 5 år sedan. 2015 i, vi kanske spelade in den, nej, fast den kom ut i januari, februari 2015. Så det kan vara så att vi spelade in den innan jul, men jag tror inte det. Jag hade inte så lång framförhållning på någonting.
Nej.
Hur gammal är du nu, Flora?
Men gud, jag är 26.
Ja.
Jag är nyss fyllda 26.
Grattis efterskott.
Tack ska du ha. Nej, det känns bra. Det känns som att jag är i rätt ålder, äntligen.
Du har liksom kommit ikapp dig själv?
Exakt. Fram till förra året så kändes det alltid fel, men från och med 25 och uppåt, nu känns det rätt. Här är jag. Välkommen
jag
in till
du alltid
mig.
Har känt, ja, men, tack så mycket. Jag tycker att du har alltid känts äldre än du är. Alltså jag är 14 år äldre än du, och jag har ändå känt att vi liksom... Det har inte känts så.
Vilken tur.
Det kanske också är på grund av att det kanske är jag som är så himla ungdomlig. Det vet man ju aldrig.
Ja, precis. Precis. Pigg som en nötkärna.
Ja, precis. De är väl friska.
Ja, det
är det inte du som är författare?
Nej, jag har tappat det.
Men jag alltså, Flora, du har ju gått och blivit författare sen vi såg sist.
Men gud, vi kan inte prata som att vi inte har träffats sen 2015. Det är jättekonstigt.
Okej, sen du var med i podden sist, så länge är det ju faktiskt inte sen vi träffades. Vi har ju faktiskt sett utan att spela in det.
Ja, nej, men precis, det har jag ju. Jag skriver på min tredje roman nu.
Det har kommit ganska långt.
Mm. Jag hoppas kunna ha liksom ett råmanus klart till sommaren.
Hur känns det? Du verkar som att den här resan, den här författarresan är en väldigt vinglig sådan generellt. Det är väldigt mycket toppar och dalar.
Ja, alltså jag tror att man måste vara snäll mot sig själv i skrivandet eller i skapandet i allmänhet och inte inbilla sig att man liksom knäcker koden vid något tillfälle och tror att man hittar sin rutin och sin metod och sådär, för att det har jag verkligen lärt mig de här åren, att den där metoden förändras hela tiden beroende på var man är i livet och vilka andra uppdrag man har och hur man mår och sådär. Så att skrivandet ska ju liksom trycka sig in mellan allt annat man tar sig för, och i mitt fall så jobbar jag med bloggen också och håller i skrivkurser och skriver texter här och där och så. Så att det blir liksom i perioder så är det svårt att prioritera romanskrivandet. Men den här hösten gör jag det, och det känns som att det väldigt fort har gett resultat liksom, för att jag känner mig mycket lugnare och mycket mer i min berättelse.
Vad fint att höra. För när vi spelade in förra podden, då myntade vi uttrycket hipsterbloggare. Minns du det?
Nej.
Jag försökte få dig att förklara vilken typ av bloggare du var. Så lifestyle-bloggare. Ja, vi pratar om kultur, kanske hänger på Söder. Jag bara, försöker du säga att du är en hipsterbloggare? Ja, det är det jag är.
Ja.
Lilla Flora.
Ja.
Nej, men jag tyckte det var väldigt fint. Men känner du att har du flyttat vidare från hipsterbloggandet nu?
Alltså just ordet hipster känns ju som att det tillhör liksom 2009 väldigt mycket. Så jag kanske inte identifierar mig med det ordet, men det är klart att jag bor ju fortfarande på Söder och jag ägnar mig fortfarande åt kultur. Så att jag är
2009 till och med, herregud. Det här var ju ändå 2015 som vi spelade in.
exakt. Jag tycker det känns väldigt jag skulle väl fortfarande kunna säga det, att det stämmer in. Om man skulle fråga andra så skulle väl folk säkert säga att det finns liksom en slags, i alla fall en alternativ ton i min blogg om man jämför med liksom influencers som typ Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso, så blir jag liksom mycket mer alternativ. Fast i min värld så är jag ju inte alls alternativ. Liksom.
Nej, du är fullt normal i min värld. Du är normativ i din egen värld.
Verkligen. Men det är jag ju. Alltså, det är ju. Jag sticker inte ut på så många sätt, men däremot så avspeglar ju min personlighet och mina intressen sig väldigt mycket i bloggen. Och jag är väldigt intresserad av skrivande och böcker och inredning och resor och sånt som, alltså det, min estetik finns ju där liksom. Och den är kanske lite mer, jag vet inte, jag ska inte ge mig själv en medalj på något sätt. Men okej, okay, vi säger hipsterbloggare, det blir jättebra.
men jag tänker så här, att från då du var liksom bloggare, punkt, mer eller mindre, skribent kanske, men du var ändå så här, du titulerade dig bloggare, åtminstone i podden. Men nu känns det som att nu har du ju så många andra ben att stå på, främst författarskapet. Hur skulle du säga att ditt yrke ser ut idag?
Jag har ju liksom på något sätt äventyrat väldigt mycket det senaste året. När jag bestämde mig för att gå från att blogga varje dag i veckan till att blogga 3 dagar i veckan. Och det var något som jag gjorde för att, alltså 2005 så bloggade jag 12 gånger i veckan. Så att det är själv liksom stegvis. Men det är ju ett sätt för mig att hinna tänka på andra saker. Och att liksom plöja fram tid för skrivandet. Och det gör ju att jag identifierar mig ju mer kanske som en författare nu än vad jag gjorde för några år sedan. Men jag, alltså bloggen är ju fortfarande min inkomst. Alltså det är där jag får pengar och det är där jag kan liksom sprida mitt författarskap och mina kurser och sånt där. Så jag är ju liksom jätteberoende av den plattformen. Och jag tycker fortfarande att det är jättekul. Och jag kan faktiskt ha svårt att hålla mig till 3 inlägg. Jag blir liksom så här, nej men nu vill jag blogga, och sen säger jag så här, men fan, jag borde lägga den här tiden på något annat nu istället för att blogga. Men jag får liksom, har liksom fått tillbaka den där verkligen lusten att blogga som jag kände att jag saknade.
Jättehärligt. Det är jättekul. För vi träffades ju när du satt, alltså precis när du var i liksom den här brytpunkten och skulle dra ner på ditt bloggande, för då var du och föreläste här i Övik. Och då var vi och tog en fika och pratade om just det här. Hur känner du, alltså, och det är just det här faktum att lusten har kommit tillbaka på ett annat sätt för bloggandet. Det är ju, det var väl ändå en av resultaten som du någonstans hoppades på med den förändringen. Plus att liksom lusten till andra skrivandet skulle finnas också. Eller kanske mer hjärnkapaciteten typ. Mm. Att skulle finnas utrymme för det. Men,
precis.
Men hur
allt
känner
det
du
som du säger stämmer.
Ja, vad bra. Men hur känner du liksom att hur tog läsarna det?
Jättebra. Alltså när jag skrev det så var det som, alltså när jag gick ut med det på bloggen och sa att nu kommer det här hända. Nu gör jag en stor förändring. Och i er värld så kanske inte det är en stor grej. Men i min värld så är det en jättestor grej. För att jag har drivit den här bloggen sedan 2007. Bloggat i princip dagligen i 13 år eller vad det är. Och nu så kommer jag göra en jätteförändring. För att jag måste se vad som finns på andra sidan ungefär.
Väldigt modigt.
För det var så jag kände att jag hade liksom gjort samma sak så länge och visste inte riktigt vem jag var när jag inte dokumenterade väldigt mycket. Alltså jag dokumenterar ju inte alls lika mycket längre.
Hur känns det?
Det var det som jag tror att jag behövde ta reda på. Det känns jätteskönt. jag kan sakna det ibland också. Kan jag vara så här i efterhand, bara, fan, det där skulle jag tagit med. Nu skulle jag haft med min systemkamera. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att fota och så, men nu blir det snarare, alltså nu har jag som målbild att jag ska ta med mig systemkameran en gång i veckan, så att ett av de här tre inläggen ska innehålla liksom bra fotade bilder. Och då blir det mycket, det blir roligare att fota de bilderna då också.
Det är ett bra mål. Det är ett väldigt konkret mål på det viset. För jag känner ju att nu är inte alls min blogg min inkomst på samma sätt. Men jag kämpar ju med samma sak. Alltså det blir ju väldigt mycket mobilbilder. Så när man väl tar med systemkameran en gång, man bara wow, det här var ju kul.
Ja, verkligen. det blir också mycket lyxigare känsla.
Ja, men eller hur? Men också liksom den här känslan av, jag kämpar väldigt mycket, för jag har ju också bloggat svinlänge. Nästa år blir det 20 år. Alltså det är liksom,
herregud.
Ja, jag vet, det är
helt det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. 20 år. 20 år.
Ja, jag började 2001. På engelska visserligen, men på den bloggen som jag har idag, den började 2005. Men totalt så är det 20 år nästa år. Och det är liksom,
oh my fucking god.
Och då har jag liksom dokumenterat, för det är precis som du, där för 10 år sedan så bloggade man ju som man gjorde på Twitter. Alltså man skrev ett inlägg på 2 meningar liksom. Och kanske slängde med en bild. Men det jag vill komma till är att jag...
Så har jag aldrig gjort, gumman.
Har du inte? Nej, men du är ju skribent.
Alltid skrivit riktigt långa inlägg. Oh, jag känner inte igen mig i det där korta.
Nej, men jag gjorde
bara,
det.
Jag vill bara flika in det.
Ja, tack. Det är noterat i protokollet. Nej, men jag gjorde det. Då kunde jag blogga 5-6 gånger om dagen. Och skrev bara så 2 rader. Liksom, som att det var en tweet. Men jag tänker så här att det jag vill komma fram till med den här ranten är att jag får väldigt mycket FOMO när jag inte bloggar. För att jag känner att det är som att jag glömmer att skriva dagbok liksom. Jag är så rädd att jag ska glömma bort allting. Hur känner du där? För jag menar, bloggen är ju tudelad på det sättet, eftersom att du är liksom lifestyle, alltså du skriver om ditt liv och din vardag och saker som du också kanske vill komma ihåg, och inte bara för liksom pengarna, publiken, strategin, utan så det faktum att hålla isär de två och känna att man inte så här, men gud, det här borde jag skriva om för att jag vill komma ihåg det. Känner du någonsin så? Eller är det liksom så här, du är bara glad att slippa det?
Nej, men alltså jag kan typ snarare åt andra hållet känna mig duktig. Att jag har gjort någonting med mina kompisar utan att ha skrivit om det. Eller utan att ha fotat. För att jag kan känna så här, haha, nu ser mina kompisar att jag inte alls helt upptagen av att dokumentera det här och omvandla det till ett blogginlägg. Liksom. Så jag tror fortfarande att jag är där. Att jag känner lite så, skår! Jag är en vanlig person också. Inte helt störd av mitt yrkesval. Liksom.
Så
jag har ju verkligen
innan?
Varit... Ja, gud ja. Men det är man ju. Om man tar med sig, om man har sin systemkamera på axeln varje dag, då är man ju faktiskt störd i huvudet. Men alltså, det var ju jättekul. Jag är jätteglad. Att, alltså, man kan vara störd i huvudet på ett bra sätt. Men det var ju bra, för att jag drev ju en blogg som gick hur bra som helst. Men liksom, för mig är det också viktigt att så här, kunna umgås med mina kompisar utan att ha en tanke att nu sitter hon i ett fint ljus, jag borde fota henne. Liksom också jag överdriver det här lite, för att det är klart att jag kan vara en bra kompis och ta några bilder på samma gång.
Ja.
Det har man ju lyckats utveckla, men det är skönt att jag får faktiskt inte så mycket FOMO. Och sen är det liksom de allra största känslor, yttringarna eller liksom saker jag är med om, det kan jag ju kanalisera in i mitt skönlitterära skrivande också. Så att jag har ju verkligen, om jag är med om någonting som påverkar mig väldigt starkt, då försöker jag ju skriva ner det i den formen eller liksom i min mer privata dagbok.
Du har en sån också?
Ja, den är väldigt spretig. Det kan vara att jag öppnar ett nytt Word-dokument liksom den dagen och känner att nu ska jag skriva lite.
Jaha, du skriver den digitalt?
Ja, men alltså jag skulle inte säga att jag har en dagbok, men jag har liksom dagboksaktiga dokument på datorn.
Ja, det är som min anteckningsapp. Alltså allt blandat random skit när man börjar tänka på någonting och skriver en text som man sen läser 6 månader senare och bara, vad hade hänt här egentligen? Men det är coolt att du kan liksom kanalisera ditt privatliv så att dina böcker också blir lite av en dagbok, fast såklart med omskrivet och med en väldigt stor twist. Men att du, jag hör många skådespelare som är så här, ja, men när jag gjorde den här filmen, jag ser liksom inte själva liksom handlingen i filmen, utan jag ser att ja, men då var jag gravid, eller då hade jag precis gjort slut med någon, eller då hade jag... Kan du se det i dina böcker?
Absolut. Alltså, mina böcker är ju det finns ju jättemycket av mig i mina böcker. Och det är ju så jag skriver mycket också, att jag börjar i en känsla som är min egen, och sen så bygger jag en scen utifrån den, och sen så kan liksom vad karaktärerna gör, eller vad de vilken plats de befinner sig på, eller vilka som är med, kan ju vara högst fiktigt, men att det liksom grundar sig ändå i en känsla som jag bär på själv, eller har burit på. Så att absolut, det kan jag se. Men det kan vara, alltså, sen andra dagar så är jag mer på lekhumör, och då kan jag liksom skissa upp scener som är helt fiktiva, eller liksom att jag fantiserar ihop något. Men när jag är tyngd av någonting, då tror jag att det blir ganska dagboksaktigt.
Mm. Vilka scener är roligast att skriva, och vilka är liksom svårast att skriva? Vilka slags scener?
Jag skulle säga att de som är roligast att skriva, det är de där jag känner att det finns liksom ganska tydliga... En känsla som ska förmedlas som är stark. Alltså att om det är liksom sorg, eller om det är kåthet, eller om det är liksom besvikelse, alltså så här starka känslor, för de tycker jag är lättare på något sätt att skriva fram, för då kan jag känna dem i kroppen mer. Alltså scener som jag kan känna i kroppen. De blir lättare att skriva fram, skulle jag säga.
Det är lite som skådespeleri också. Just det här att man måste gå in i känslan för att kunna förmedla den.
Mm. Och ja, verkligen. Och det vet jag när jag skrev Hålla andan, min förra bok. Då liksom när jag skrev tyngre scener, då vet jag att jag satt och skakade själv liksom, för att jag var så inne i det. Och det är också de scenerna, jag kan ju känna det när jag läser igenom, att här var jag verkligen inne. Men det är ju väldigt svårt att bestämma på förhand. Det kan ju också vara så att man helt plötsligt hamnar i någonting och blir förvånad. Oj gud, är jag här nu?
Men det är väl det som är konstnärskap. Det är väl det som är liksom höjden av kreativitet på något vis. När liksom kroppen någonstans bara leder en dit man ska. Och man inte riktigt gör det medvetet. Det kan jag ju också känna på en helt annan nivå såklart. Men när jag sitter typ och designar, eller alltså man sitter... när jag var yngre så designade jag mycket hemsidor. Då kunde jag sitta hela nätter och designa hemsidor. Och du vet, när det liksom bara tar a life of its own. Och då man är på det hajet. Det är ju liksom... Ja... flow.
Mm. Verkligen. Men jag vet inte om jag har inte så ofta flow, men jag fattar den där känslan ändå, att man är upptagen av någonting. Men för mig kan det vara liksom inte så långa stunder, men jag kan vara i det liksom, och sen kommer jag ur det, och sen så har det gått en kvart och så har jag skrivit en scen eller en del av en scen. Men att jag vill liksom bli överraskad i mitt eget skrivande. Jag vill inte planera så mycket på förhand, utan jag börjar ofta i en ände och så ser jag var jag hamnar, och det är då det blir jäkligt kul för mig, och det tycker jag liksom är det absolut roligaste egentligen.
Så vad är det svåraste då?
Disciplinen, att inte liksom sväljas av sitt dåliga självförtroende, utan att liksom mota bort den där rösten som säger fan vad dåligt det här är så banalt, eller hur tror du att du ska kunna skriva en bok och sådär. Att hålla bort den rösten. Det är svårt, men det svåraste är egentligen, tycker jag, att få till en bra skrivrutin som man liksom kan hålla sig fast i. Nu har jag det. Och det är väldigt härligt. Men jag vet mycket väl att det kan liksom ta slut när som helst, så jag njuter av det.
kan du, alltså för, det här är ju som med all kreativitet också, kan du bara så här, sätta det, så nu ska jag skriva, klockan 10 idag ska jag sätta mig och skriva, och så skriver du. Sker det?
Ja, men det sker, alltså jag kan inte prata om så här hur det är i allmänhet eller när jag skrivit mina tidigare böcker, för som sagt så ändras det där hela tiden vad som funkar. Mm. Men just nu så har jag en jättetydlig skrivrutin som är att jag ställer klockan på 7:30, snosar en gång, går upp.
Älskar ändå den rutinen, att snosandet är i rutinen.
Ja, visst. Jag får liksom inte börja dagen med en känsla av att jag har snosat för mycket. Alltså då blir det negativt. Alltså det ska ändå finnas en sån här, jag är duktig och redig känsla. Och då är jag redan kvällen innan så har jag städat undan i vardagsrummet. Och där jag också, det är också mitt kök. Städat undan där och ställt fram datorn. På, den har laddats under natten. Jag har kryssat ner alla liksom webbfönster. Och stängt av internet. Så att det inte börjar poppa upp notiser liksom. Och sen så har jag mitt dokument uppe på datorn. Så den står där redo. Så jag går upp på morgonen. Sätter på mig min morgonrock. Hasar mig fram till kaffebryggaren. Kokar kaffe. Och så tänder jag två små ljus som jag har. Och sen så sätter jag mig i soffan. Och så läser jag bok. Och det tycker jag är en väldigt skön liksom ritual eller vad man ska säga. Jag tycker det, att läsa är en väldigt härlig liksom språngbräda in i mitt eget skrivande. Så jag hämtar väldigt mycket inspiration både medvetet och undermedvetet från den boken jag just läser. Så det blir också väldigt viktigt för mig att välja rätt böcker. Så läser jag kanske en halvtimme och sen så sätter jag mig vid datorn och så i bästa fall så har jag redan dagen innan bestämt vad jag ska börja skriva. Jag kanske har någon vag uppfattning om att säga, men imorgon så ska jag jobba vidare med den här scenen. Mm. Eller imorgon så ska jag skriva en scen mellan den här pappan och den här dottern. Eller så. Men annars så försöker jag liksom scrolla mig igenom dokumentet och hitta något som väcker någon liten gnista. Och så placerar jag mig där och sen så skriver jag någonting. Och det, just nu så är mitt mål minst 290 ord om dagen.
För det är väldigt att specifikt.
Ja, det är
inte 300 utan 290.
Ja, men det är datorn som har räknat ut det åt mig.
Ja.
För jag skriver i ett program som heter Scrivener och då kan man skriva in så här mål. Och då så står det så här att jag ska skriva 290 ord per dag för att komma upp i 50 000 ord den 18 december. Och då låter det också såhär ding när man har nått upp det.
Älskar det. Det här gamification-grejen, det funkar så jävla bra. Jag var duktig, ding.
Exakt, och ofta är jag ju inne i något då, så då fortsätter jag skriva. Och då har jag plötsligt skrivit dubbelt så mycket som det var tänkt. Och då känner jag mig jättenöjd. Och sen har jag liksom avsatt tid fram till klockan 11. Men då är jag ofta klockan 9:30. Och då vet jag, efter det så får jag liksom lite mer fri lek. Eller fortsätta skriva om jag är i det. Liksom. Mm. Så där är jag nu.
Och känner du att... alltså hur är din relation till bloggen då jämfört med... För jag tänker att nu när du skriver så mycket där. Blir bloggen då en avslappning? Eller blir det ett liksom måste?
Alltså det är ju mitt jobb. Så det är ju inte en avslappning skulle jag inte säga. Men utan mer att jag går till jobbet. Men det kräver inte lika mycket av mig som att skriva skönlitterärt. Så på så vis är det ju, kan det ju kännas som en lättnad att få gå till bloggens värld. Liksom. Men det är ju också en del av min dagliga rutin. Att så här, efter att jag har skrivit så cyklar jag till mitt kontor. Och där är liksom bloggverkstaden. Och då blir det ett väldigt tydligt avbrott också. Att så här, hemma skrivs det skönlitterärt, på kontoret så jobbas det liksom med andra saker. Det är väl kanske en avslappning, tycker jag är fel ord faktiskt. Men jag tänker
inte avslappning, utan det var nog fel uttryckt av mig, utan jag tänker just det här att det känns som att det är lättare.
Ja, absolut, det är lättare.
Ja. Det är intressant att du säger att du läser för att få igång liksom the juices flowing, så att säga. För det kan jag också känna att jag läser ju Jag läser inte speciellt många bloggar. Jag läser din, jag läser Sandra Beiers och så sen läser jag liksom någon annan som dyker upp.
Tack Linda.
Ja men varsågod. Du, och det är liksom det är inte så att jag, det är inte jätteofta jag går in och så här aktivt söker upp, men både du och Sandra är väldigt duktiga på att dela era inlägg. Och när du gör det, då går jag in och läser.
Alltså när det är en sån swipe up på Instagram, ja.
Exakt, exakt. Och då går jag in och läser. Har jag då missat några innan, då läser jag igenom dem också. Mm. Så att det är en väldigt, väldigt bra funktion. Men sen har ni också liksom ett väldigt härligt språk, båda två, som är så här mjukt och personligt. För jag känner att många som också kan blogga skriver antingen lite för mycket talspråk så att man liksom tappar det där, eller att det är lite för stolpigt och opersonligt. Men det är ju någonting som ni båda, nu drar jag över en kam, för att ni skriver inte likadant, men ni skriver personligt på era egna vis och varmt och mjukt på era egna vis, vilket det är därför jag liksom, det är så jag klumpar ihop det, inte att ni har samma språk. Och det blir jag väldigt inspirerad av. Så när jag har liksom läst, när jag känner att nu vill jag skriva ett blogginlägg, då går jag in och läser era bloggar. För då kommer jag igång med mitt språk.
Liksom. Det var roligt. Ja, vad kul att höra.
Men vad bra. För att det är väldigt bra för mig också. För att min blogg är liksom nagel i ögat på mig just nu. Det är så här,
varför det?
Nej, men det är liksom, jag älskar den och jag hatar den. Jag gissar att det är så här det är när man typ bråkar med sin partner eller man är irriterad på sina barn. Man älskar dem men samtidigt bara, fan vad jobbig du är just nu. Nej, men det är för att jag inte känner att jag vet inte, jag hittar inte den i mitt universum liksom. Jag tror att jag, för att i och med att jag tjänar inte pengar på den. Jag ser ju att jag får in trafik och att jag liksom, folk laddar ner min freebie, kommer in i mitt universum så att jag faktiskt kan göra business på dem sen. Men just de här privata inläggen jag gör ju i stort sett bara för mig själv. Och såklart för de som läser, men det är inte min business. Så jag försöker liksom så här, okej, ska jag göra det på min fritid? Nu är det, eftersom att jag har kontoret hemma så är det same. Men är det liksom, är det min fritid eller är det min business? Eller är det olika inlägg som är min business eller som är min fritid? Ska jag bete det eller ska jag hantera det som att det är ett jobb? Eller ska jag bara låta det liksom komma när det vill? Och därför är det bara konstant prestationsångest liksom.
Just vad har du för mål då? Så här, hur många inlägg i veckan tänker du?
Men jag har ju inget. Eller jag har ju, du vet, jag har ju någon slags tanke om att jag ska blogga varje dag. Och det gör jag ju inte. Det har jag inte gjort på länge.
Men du kanske skulle må bra av att ha ett mindre mål. Att du ska blogga 3 gånger i veckan eller något. Då kanske det bara blir en så här skönare grej. Att, då vet du, då ska du göra det 3 gånger. Och då, alltså för mig funkar det svinbra.
Ja, men då kanske jag kanske ska anamma din del då. Men skriver du då och publicera live eller schemalägger du? Eller hur tänker du?
Jag skriver alltid dagen innan så att det ligger uppe på tidigt på morgonen.
Men du skriver ändå, du skriver inte alla 3 på söndagen och sen skickar ut dem liksom schemalägger?
Nej gud. Nej, på söndagen. För det första så är jag ledig på söndagen.
Ja, men du väljer en dag och så batchar du och så...
Nej, det är inte det. Alltså, anledningen till att jag säger det är för att jag, alltså 2015 när vi såg senast, då jobbade jag definitivt helg. Det gör jag absolut
inte. Vi sågs ju inte längre. Senast då.
Nej, men jag menar när jag var i podden. Alltså, anledningen till att jag säger det är för att jag tror att många jobbar helg. Jag vill inte råda folk heller. Men jag gör ett i taget. Dels för att de tar tid. Så jag skulle inte hinna göra 3 stycken på en dag. Och dels för att det blir mycket roligare. Sen om jag reser iväg så kan jag ju batcha. Men för mig är det liksom inte... Alltså jag vill, precis som jag vill känna mitt skönlitterära skrivande, så vill jag känna mitt bloggande också. Och om jag batchar så blir det mycket mer en produkt snarare än en förmedlad känsla.
Ja, jättebra formulerat. För det är lite så jag känner också. För jag är ju väldigt inne i liksom den här, ja men du vet, digital marknadsföring, jobbar med sociala medier. Då säger ju alla att man ska batcha. Och det är ju jättebra för att liksom strukturera upp sin tid och kanske skapa mer innehåll. Och när man är i det. Men Men samtidigt, och det här har jag också sagt angående mina lanseringar och de mejl som jag skickar, att många skriver liksom alla mejl på en gång och så sen så droppar man ut dem. Och jag har testat både och, men jag brukar säga att jag vill ju vara i det. Och det känns mer äkta om jag liksom skriver ett nyhetsbrev, alltså jag hatar att kalla det nyhetsbrev, men jag skriver ett mejl till min mejllista och så skickar jag ut det på en gång. För att då är jag som i det och då kan jag skriva om hur jag känner just nu, vad har jag gjort idag, du vet sådana saker. Och det blir ju inte så om man liksom schemalägger dem en vecka innan.
Nej, verkligen inte. Och man kanske förlorar någonting, som du är inne på. Alltså du vill ju ändå att folk ska känna att de vill läsa det du skriver. Och det är inte säkert att det går att förmedla samma saker om man liksom, ja, skriver alla på en gång. Men det vet jag inte. Alltså det kan ju också vara att man är på hugget då och liksom jobbar satan och... Det beror faktiskt också lite på vilken typ av inlägg det är. För att om det är ett inlägg som är, här är mina fem bästa filmtips just nu, då spelar det ingen roll när jag skriver det. Nej. Men om det ska finnas en nutidsförankring eller liksom
En nerv,
så kanske det bara ska vara lite mer direkt.
Jätte... Ja. Det var väldigt fint uttryckt. För att det har jag liksom inte... Jag har inte tänkt på det så. Jag har väl tänkt på det, men jag har inte liksom formulerat det. Så att, tack för det.
Men om jag ska vara konkret, så kände jag till exempel i måndags, jag bloggar på tisdagar, torsdagar och söndagar. Och i måndags så sköt jag upp bloggandet hela dagen, det som skulle då komma ut på tisdagen. Och så började jag skriva ett inlägg som skulle vara så här, tre saker du ska titta på just nu ungefär. Och så skrev jag liksom det film, tv-serietipset. Och sen så låg det bara som på en egen liten ö, och jag visste inte vad jag skulle göra med det, och det kändes bara jättejobbigt att skriva klart det där inlägget med fler tips. Och då blev det så här, och jag fick bara mer och mer ångest över att jag skulle trycka ut det här som jag tyckte var dåligt och inte tillräckligt skarp analys och så. Och då så var jag så här, nej men vad fan, nu gör jag det här till något slags konstigt hopkok av blogginlägg istället. Och då blev det liksom saker jag hade gjort på senaste tiden, och då fick det här tipset liksom smyga sig in mellan de andra bilderna. Och då märkte jag direkt att såhär, här kan jag vara.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja.
Det blev det liksom, jag vet inte, jag behövde lura mig själv lite också.
Jo, men och det, alltså, whatever works. Och sen handlar det väl också om hur man, alltså, vad man sätter för titel på det. För det återigen, jag tror att det är många, jag lever ju efter devisen done is better than perfect. Och det jag tror att många är liksom, ja men alltså väldigt många är prestationsprinsessor och vill och perfektionister och vill att allting ska ligga på, alltså varenda hårstrå ska ligga rätt innan man trycker ut någonting. Men ingen vet ju vad du hade tänkt från början. Ingen vet ju vad som var planen, vad du hade tänkt göra, för du har inte sagt det till någon. Så att, förutom först nu. Så att jag menar, det är ju ingen som kommer säga att så här, fast nu var inte den här analysen tillräckligt skarp för ett filmtips. Utan det är ju bara du. Så någonstans så måste man ju... Så det faktum att du någonstans tog en annan ingång på det och så här, ja men nu gör vi så här istället för att det funkar inte liksom. Det är ju ingen som vet det. Så då är det ju bara, alltså bara ska jag inte säga, men det är ju att man har det i åtanke.
Mm,
inte att så här, det skulle bli så här och så blir det inte det. Nej, men då kanske man får tänka om. För det är ändå ingen som kommer att säga till dig att nu har du gjort fel.
Nej, precis. Nej, men alltså jag tänker jättemycket exakt så som du säger, att så här, ingen annan vet vad grundidén var. Och jag tänker också jättemycket när det kommer till sociala medier på att jag ska gå på första idén eller första känslan. För att inte övertänka så här, gud, kan jag formulera mig så här, låter jag pretentiös nu, låter jag töntig nu, låter jag ditten, låter jag datten. Istället så kör jag på min första ton, liksom, den som kommer mest naturligt. Sen ibland så kan jag läsa igenom det och bara, okej, men jag tar bort den här meningen så att det låter kanske lite väl gulligulligt. Men för det mesta så låter jag det vara ganska liksom ofiltrerat. För att jag vet att jag blir mycket mer självmedveten om jag börjar liksom ska anta någon viss ton som inte är min egen. Liksom. Kan du känna igen dig i det?
Ja, gud ja. Speciellt... den känslan har jag haft främst när jag ska skicka just mail till maillistan. Att jag någonstans ska vara mer professionell, alltså vad nu det är för någonting. Men att man ska vara mer avskalad och business och vad det nu är för någonting. Att man liksom tar bort delar av sig själv för att man ska vara en företagare inom citationstecken. Att det finns liksom någon slags norm över vad som är professionellt och inte. Att folk säger, men det där var inte så proffsigt av henne att skriva att hon hade ångest idag. Och det är ju en sån här grej när jag liksom verkligen satsar på hela den här online business grejen som jag gör nu. Så var jag ju också tvungen att någonstans gå igenom det i mitt huvud. Så här, okay, men vem vill jag vara? Hur mycket av mig själv, hur mycket av mitt privata jag kan jag vara utan att skrämma bort en potentiell kund? Liksom? Mm. Men där har jag nog landat ganska nyligen att så här... Fast jag vill ju inte ha kunder som blir avskräckta av det faktum att jag har ångest.
Nej.
Jag menar, det är ju en del, alltså, det är ju en del av mig. Alltså det faktum att jag har varit utmattad och att jag lever med någon form av latent ångest som dyker upp ibland. Det är ju så det är. Och vill man inte jobba med mig på grund av det, nej men good riddance. Då vill inte jag jobba med dig heller. Mm. Så det är väl någonstans att liksom landa i att... Och det handlar ju om självkänsla och självacceptans och många sådana saker. Men någonstans när man landar i det, då kan man också, eller jag, nu ska inte säga man. Då, när jag landar i det, då kunde jag också vara mycket med mig själv även i de mejlen. Och tänka att men nu skriver jag ju till Lilly till exempel, som är en av mina elever. Som har varit med mig länge och vet att hon vet väldigt mycket om mig och gillar mig liksom, ändå. Och då, när jag då tänker att jag skriver till henne, då tänker jag att ja, men då kommer jag attrahera folk som är som hon. Mm. Och som kommer gilla mig inklusive alla de här andra sidorna. Inte bara det faktum att jag vill ge väldigt mycket tips, bra tips om sociala medier. För det är inte alltså, allt jag är. Det är inte det jag vill vara.
Nej. Och det är ju inte heller så man sticker ut, tänker jag. Men vad fint att du liksom har en läsare i åtanke.
Ja, jag kan ha flera stycken. Alltså det beror lite på så här, vem jag nyligen har pratat med eller tittat på. Eller så här. Men jag har ju många grymma elever nu som jag konverserar med flera gånger i veckan. Om det är på DM eller om man bara kommenterar någon bild på sociala medier och sådär. Som vi följer varandra. Och då kan jag ju ha den personen i åtanke för den kanske har pratat om någonting sånt specifikt. Men ibland så tänker jag bara på min så här kollektiva ideal audience. Liksom. Alltså att det här är liksom min publik. Och de generellt känner så här, är på den här platsen i sitt liv. Och behöver det här budskapet. Liksom. Mm. Men jag tror att det hjälper. Det pratar jag väldigt mycket om i min business. Alltså det här med ICA, ideal customer avatar. Det låter sjukt osexigt. Men liksom att man har... Floras uppspärrade ögon.
Absolut inte vad du pratar om just nu.
Nej, men alltså idealkund.
Uh-huh.
Mm. Och för dig är det ju liksom en idealläsare. Vem är din typiska läsare liksom?
Mm. Mm.
Och hur jag då, och har jag då, för du har ju också garanterat jättemånga sådana personer som har kommit fram till dig och älskar dina böcker, älskar din blogg. Och när du skriver ett inlägg så kanske du, även fast du inte gör det medvetet, har någonstans i bakhuvudet att men den här personen vet jag ju läser. Då skriver jag till henne. Och det är lite samma sak. Och det tror jag tillåter en att vara mer fri i hur man pratar.
Mm. I alla fall om det är en snällis.
Ja, men jag tänker att vi bara vill hänga med snällisar.
Ja, men jag tänker att
de andra
man
behöver
har
vi inte
många
prata.
Läsare. Nej, precis. Men jag tänker just att det är viktigt att välja en snällis då. Så att man inte väljer någon
absolut,
som man tycker att det är cool.
Absolut, absolut. Ja. Och det handlar ju om att man vill skicka sin energi också. Mm.
Alltså, min värsta, när jag kommer på att typ... min pojkvänns ex skulle läsa, det är min värsta. Då vet du kan skriva ett ord.
Nej. Don't go there.
Eller typ, så här, personer som jag ser upp till, alltså verkligen så att jag vissa, det finns vissa sådana som bara, nej men då kan jag inte.
Nej men alltså det, så där tänker jag också. Jag har vissa personer som jag vet följer mig som jag är lite intimidated av. Och om jag tänker att den personen läser inläggena, så blir jag ju bara, då blir, alltså för det första får jag prestationsångest. För det andra så är det kanske inte min idealkund, men det är ändå
det
är en sån här...
Någon man har raggat på, eller?
Nej, utan jag är snarare liksom, det här är typ kanske så här en man i branschen som inte är min kund, men jag ändå jag imponeras av personen och är lite rädd. Det var alltså lite intimidated av personen. Mm. Och känner någonstans så finns det någon sån här underlig del av en som vill se bra ut och prestera inför en sån person.
Mm.
Och skulle jag tänka på den personen när jag ska skriva, då det är ju som den här ex-flickvännen, då bara då går hela hjärnan sönder liksom. För att då måste det ju så jävla många miner man kan kliva på där liksom.
Ja,
så att den personen får man ju absolut inte tänka på. Sen vet jag ju att den personen, vet jag inte om du vet att exet läser, förmodligen. Men sen om jag vet att den personen tar del av det innehållet, så då är det ju upp till den liksom. Men då har inte anpassat mig efter det. Vi har ju pratat väldigt mycket om bloggen och skrivande och sådana saker, men jag skulle vilja veta så här, hur är din relation till sociala medier? Om man nu inte räknar in bloggen i det.
Alltså min privata, eller liksom, hur menar du generellt min relation? Eller,
ja. Ja, men som offentlig person på plattformen och även hur du konsumerar.
Ja, precis. För det tänker jag ändå två olika saker. Alltså som hur jag tänker kring... Jag har ju testat YouTube, det slutade jag med. För det kändes inte som... jag fick bara prestationsångest av det typ. Det var ett så stort projekt och var läskigt att folk ska se en från alla vinklar och man ska vara så mycket.
Ja, man behöver inte.
Och jag testade även podd. Jag höll på att podda i massa år. Så jag har liksom gjort det. Instagram är det som fortfarande finns kvar. Och det är också en plattform som jag känner, den växer nästan ingenting. Nu växte den med 200, jag fick typ 200 nya följare igår för att det var något så här jättestort Instagram-konto som repostade en bild som jag hade lagt och sen var det ett annat konto som då gjorde repostade exakt samma bild. Så igår fick jag 200 nya följare. Det var ju jättekul. Det
var härligt.
Men
hur många har du?
Som inte minne 30,8 tusen.
inte stycken. 30,8 personer.
30,8. Så, och det har jag haft liksom jättelänge. Så mitt Instagram-konto växer inte. Och jag tror att jag också på något sätt blivit lugn av det. Att så här, det här är min following. Och det är nästan bara svenskar. Och jag märker att det är många som interagerar. Och det känns ju helt sjukt i allmänhet att det är 30 000 personer som vill fortsätta följa mig. Men jag har en ganska avslappnad relation till just min egen plattform på Instagram, för att jag har inga liksom målbilder i hur många inlägg jag ska lägga upp eller hur många stories. Det enda jag gör, som jag alltid gör, det är att jag swipar till mina blogginlägg. Och jag lägger upp Instagram-bilder när jag känner för det. Förr var jag också jättemycket så här, vilken dag är en bra dag för att lägga upp en Instagram-bild? Men nu skiter jag i. Nu lägger jag upp när jag känner för. Jag kanske väntar till att lägga upp en jättebra bild. Inte på fredag eftermiddag, men i övrigt.
Men det kanske också är därför, lite tough love, det kanske också är därför du inte växer.
Ja, verkligen.
Ja.
Men
om det är okej så spelar det ju ingen roll. Alltså, för det beror ju på helt vad man har för strategi. Och jag tycker att det verkar ganska skönt att du någonstans har landat där. Men här, det här känns bra.
Men jag har liksom ingen tillväxtstrategi. Eller liksom jag har ingen dröm om att växa i mina sociala medier. Min dröm är att folk ska läsa mina böcker. Och att jag ska fortsätta skriva. Och jag vill liksom foka på rätt saker. Sen vill jag ju att folk ska fortsätta följa mig. För att jag ska kunna fortsätta marknadsföra mina kurser och böcker. Och liksom få tjäna stålar och så. Men där jag är nu känns toppenbra. Liksom, för att jag tjänar pengar. Och jag gör bloggsamarbeten och jag gör Instagram-samarbeten. Men jag har ingen dröm om att... Alltså det är klart att jag skulle bli jätteglad om jag växte. Det hade varit toppen. Men det är inte någonting som jag aktivt jobbar mot. Liksom.
Nej, men jag tänker också att så här, när ditt fokus ligger på skrivandet och främst då på bloggen. Då blir ju Instagram främst en marknadsföringsplattform för att skicka folk vidare dit. Dit det är faktiskt där du vill ha dem. Ja, men det är ju skillnad, för att de som har Instagram som sin primära plattform, först och främst, don't do it. Algoritmen är liksom, alltså det är alldeles för, jag tycker att lägga hela sin business på Instagram är väldigt alltså, vad heter det, alltså väldigt läskigt, väldigt riskfyllt, för att du har ju ingen kontroll över någonting. Algoritmen gör som den vill. Jag vet inte hur många som messar mig i veckan som är så här: vad är det med algoritmen? Vad är det som händer? Varför får jag ingen räckvidd? Och det kan man ju prata hur länge som helst om. Men där har ju du ändå gjort ett väldigt medvetet och strategiskt val, även om det kanske inte känns så, att du inte lägger ditt fokus där liksom.
Ja, men det funkar ju inte heller, i och med att jag i första hand är en skribent eller en skrivande människa. För att Instagram är inte en bra plattform för text. Men jag är ju också jättevisuell och tycker att det är roligt. Alltså jag tycker verkligen att Instagram är kul. Men jag har inte ett jättebra, alltså min personliga relation till Instagram är inte jättebra. För att jag laddar bara ner appen när jag måste göra någonting. Alltså jag tar bort appen jättemycket. Och det är också därför jag inte kan ha en lika bra liksom Instagram-strategi. För att jag jag slukas av Instagram så mycket. Och min, liksom, när jag ska slappna av och vara lugn, då vill inte jag ligga och scrolla Instagram i 2 timmar. Vilket man ju lätt faktiskt kan göra en kväll. Och det bara, finns ingenting som jag mår så illa av som när jag har haft telefonen i handen hela kvällen. Så därför, och det är där det blir svåra, det här mitt välmående versus min business. För att min business är ju också i Instagram. Men då har jag bara som accepterat att ja, men då kommer jag ladda ner den där appen. Kanske ibland vissa dagar laddar jag ner den 2 gånger på en dag. För att jag måste bara, nej men just nu måste jag göra någonting. Men i bästa fall så skulle jag ju göra, liksom lära mig. Alltså jag har ju ett mobilberoende, som det är där problemet ligger egentligen. Mm. Och det är ju där, alltså det är egentligen det problemet som jag borde ta tag i snarare än att bara ta bort appen. Men det är, igår gjorde en undersökning på min Instagram och frågade vad är din skärmtid på telefonen i snitt förra veckan? Per dag, och då så hade jag som alternativ under 4 timmar och över 4 timmar. Och då var det nästan lika delar, över eller under 4 timmar. Och jag valde just 4 timmar för att det är där någonstans min skärmtid på telefonen ligger. Drygt 4 timmar nu när jag facetimar varje dag och sånt, för att min pojkvän bor utomlands. Men så det är för mycket. För mig är det för mycket. Jag säger ingenting om hur någon annan ska göra. Men för mig är det för mycket, för att jag vill hellre läsa bok på kvällen. Så att jag ska sätta en väckarklocka nu.
Alltså jag har faktiskt också övervägt detta. Jag vill ha en klockradio. Istället för att ha telefonen.
För då slipper man telefonen i sitt sovrum, och det är där man lätt kan fastna också. Så här, helt plötsligt är klockan ett och man har typ bara scrollat runt på sin telefon fast man skulle gå
och lägga på timmar sedan. Alltså gud, när Reels har kommit till Instagram, jag kan sitta, det är som TikTok, man bara sitter och scrollar. Jag älskar ju det, jag älskar ju Instagram. Men det är också för att jag har någonstans varit otroligt medveten med att kapa allting jag inte mår bra av i mitt flöde. Det spelar ingen roll om jag känner personerna. Om det är så att det är så här, ja, men jag känner dig, jag kanske vill ta in dig i mitt liv igen lite längre fram, men just nu så ger du mig bara ångest. Och det kan ju vara att någon är i en lansering eller att det blir liksom too much. Och då döljer jag den personen. Det kan man ju göra nu, att man kan typ muta personer. Så du kan dölja deras story, du kan dölja deras bilder så att det inte dyker upp i flödet. Så vill du se den personen så måste du gå in på liksom. Så det har jag gjort med ganska många faktiskt. Som det är så här personer som jag känner och vet att jag kommer vilja börja följa igen. Men jag vill inte ha den diskussionen av att jaha, du börjar följa mig igen nu. Så då gör jag helt
enkelt. Nej, men det är skitbra ju. Det ska jag göra. Det ska jag göra idag faktiskt. Med några saker som jag tycker är jävligt irriterande.
Ja.
Jag tycker inte, jag tror inte riktigt på det. För du säger också sen att du sitter på Reels. Och där kan du inte kontrollera vad som kommer ut.
Nej, fast där är ju algoritmen ganska snäll mot mig. Eller, okay. Så här, just nu är algoritmen lite full. För att jag tror att nu i med Reels så är det bara så här, nu slänger de bara till höger och vänster på väggen och ser vad som fastnar. Liksom. För jag har ju fått upp nu, jag får ju väldigt mycket så här, mammor, familjer, det får jag hela tiden därför att jag är i den åldern och de skiter i att jag inte har barn eller någon sambo eller någonting. Men det faktum att jag nu får typ så här, vad var det jag fick igår? Jo, så här posar, alltså best couple poses. Du vet, sånt får jag. Och så sen, och så sen får
fan,
jag...
Fan vad töntigt, det är faktiskt det töntigaste jag hört i hela mitt liv. Tänk att någon har gjort det.
Det finns jättemånga sådana på Reels och på TikTok. Hur man ska posa för bilder som par. Anyway, moving on from that. Och så sen fick jag också upp så här: my wedding planning for 2021. Man bara, algoritmen, du är full, gå hem.
Verkligen, låt mig vara. Kan jag vara i fred?
Men någonstans då ser jag ju det som mitt så här, för att jag är så pragmatisk när det gäller det. Då går jag ju in och så här, inte intresserad. Försöker lära algoritmen vad jag vill ha.
Ja, just det kan man göra, det är faktiskt skitbra. Men då ska man också vara på en plats där man liksom kan stå emot.
Absolut.
Jag tänker att det är jättemånga, eller liksom, det är jättemånga som får upp så här, supersmala tjejer, och så tittar man på det, man kan inte låta bli. Och, eller barn, man kanske inte kan få barn, men så sitter man och tittar på andra som har fått barn. Alltså, då ska man vara stark också. Och
man.
Väldigt medveten om vad det är som triggar den. Jag känner mig väldigt medveten om det, så jag tror också att jag skulle kunna göra den där prylen. Men jag tittar faktiskt inte på Reels alls, men det är också kanske för att jag inte har appen så ofta.
Kan vara därför. Men jag tycker ändå att så här, men jag är ju också väldigt så här, mycket early adopter, tycker om nya feature, tycker om att testa, men jag gillar ju sociala medier, jag jobbar ju med det. Det är ju liksom, jag tycker
jag
att det är
också med det och gillar det, men jag tycker inte att det är helt oproblematiskt bara.
Nej, och det är det absolut inte. Men liksom för mig som har en väldigt god självinsikt och någonstans jag har jobbat väldigt mycket med mig själv, gått sjukt mycket terapi, har väldigt medveten om mina triggers och vad som är mina issues, då kan jag också välja på ett annat sätt. Men det är klart att vissa dagar då är jag bara såhär, palla inte, jag tar inte bort den. Men då lyckas jag faktiskt hålla mig därifrån.
Så hur många timmar skärmtid hade du per dag på din telefon?
Jag skrev ju till dig igår. Jag hade 4:30. Så det, jag tyckte inte att det så var farligt. I've had worse weeks.
Men jag tycker också det känns faktiskt, alltså på ett personligt plan, jag skiter i vad andra gör, men på ett personligt plan så är jag okej med 4:30. Men när det liksom är uppe på 6 och nosar, då känns det jävligt ofräscht för mig.
Nej, men alltså det beror också på så här, för resten av timmarna sitter jag ju framför den här exakt,
så det är ju väldigt lätt att lura sig själv, så sen kan man titta på serier i 4
men jag
timmar.
Jobbar också med det, vilket också är min ursäkt.
Ja, jag vet.
Men det är klart att man, när man sitter och tittar på TV och samtidigt sitter med telefonen, nu börjar vi gå för djupt in i liksom mitt eget destruktiva beteende. Let's not go there. Det tar vi off camera. Off pod. Men jag vill prata om lite så här, för du sa från början så här att ja, men jag kanske inte är som Bianca Ingrosso eller Alice Stenlöf. Alltså när man ser på influencerbranschen som helhet och där vi är just nu, hur känner du inför det? Och hur känner du inför din plats i den? För jag tänker att det är ju dem. Det är ju Bianca Ingrosso, det är Kinsa, det är Brundin Bella, jag kallar henne fortfarande. Det är den, alltså när influencers hamnar i media, då är det dem vi ser.
Men jag är ju inte den största liksom, så jag kan inte förvänta mig det heller. Men jag ser det väl som att om man har bloggen som sin huvudsakliga plattform, vilket jag har, så är ju det en väldigt begränsad plats för att folk ska hitta till en. Igår, eller häromdagen så var jag på författarbesök hos
nionde klasser.
Och jag frågade, är det någon här som läser bloggar? Ingen läser bloggar. Jag frågade min brorson häromdagen, han är 10 år. Han bara, håller du på med YouTube? Jag bara, nej men jag har ju en blogg, jag jobbar ju med en blogg. Han bara, vad är det? Och man bara, okej, du är 10, du hänger på TikTok hela tiden. Du vet inte vad en blogg är. De här niorna, de läser inga bloggar. Alltså, är man inte på YouTube eller på TikTok eller har en stor podd, då alltså, man är ganska begränsad i sin räckvidd liksom.
Det beror också på vad man har för målgrupp. Jag tror varken du eller jag är ute efter nionde klassarna. Du är ju det visserligen. Ja, nej, du får börja med TikTok.
Aldrig i livet. Fan, men alltså, så jag känner, nej. Men jag vill verkligen inte det. Jag har aldrig haft appen. Så att, återigen, jag är livrädd för att fastna i olika flöden.
Ja, där fastnar man, kan jag säga. Oh. Det är så här, 4 timmar. Forget it. Där har du en skärmtid på 10 liksom, för att det, man bara fortsätter. Det är som knack.
Nej, då vill jag hellre leva life.
Det jag gör där.
Ut över de andra röda träkronorna. Ja, precis. Jag kan bli inspirerad i det att folk är liksom entreprenörer och skapar andra sminkmärken eller klädmärken eller säljer produkter eller hittar på något kul. Alltså det kan jag tycka är roligt. Det funderar jag på så här. Skulle jag kunna göra något sånt där? Och nu har jag ju kurser visserligen. Det är ju en sån, om man nu vill kalla det produkt, som jag säljer. Men det är ju ingenting som jag blir rik på.
Men det är så här, Flora, online kurs.
Det här har vi pratat om många gånger. Jag gör det ju inte för att tjäna stålars i första hand. Jag gör det för att träffa människor. Och det gör man inte på en online.
Nej, men om man gör en online-kurs så kan man ju fortfarande tjäna stålarsarna. Och så sen så kan man ta de här skriva kurserna för att det är roligt. Men man kan bli rik ändå.
Ja,
alltså jag vill ju anordna, jag vill också träffa människor. Jag vill anordna konferenser. Jag vill göra de grejerna. Men nu har jag en basplatta i min business som är stadig. Och sen kan jag liksom lägga på grejer som jag kan göra sen, för nu ligger den och tuffar liksom. Så att det är så jag tänker. Ja, I will break you. Tids nog så.
Please do. Jag tänker att jag ska skriva in det här i min liksom mitt dokument över mina långsiktigare mål. Ja, jag försöker skaffa lite mål för att
din publik skulle älska det, tror jag. Du skulle åtminstone kunna sälja bra mycket fler kurser än vad du kan göra nu.
Ja, verkligen. Så är det ju.
Gilla stålars, kom igen.
Ja, det gör jag verkligen. Jag ska ju fan köpa en tomt. Mitt största mål i livet är att jag ska köpa en tomt där min pojkvän ska rita ett hus till oss. Det är liksom, och då måste jag ha 10 miljoner. Så att,
I can fix that for you om vi gör en online-kurs.
Tack, Linda. Ja. Man ska ha en vän som Linda, eller hur?
I will make you rich. På riktigt, vi ska titta på det.
Tycker du jag låter väldigt skeptisk?
En aning.
Jag vet inte varför jag är det. Jag kanske bara är i en sån period just nu.
Ja, jag tycker att du låter så här generellt lite eftertänksam just nu.
Jag har också ont i huvudet, kan vara därför.
Ja, okej.
Men
nu är jag bara i ditt huvud, i dina soundproof-lurar och bara...
Exakt. Nej, men jag hör ju på mig själv att jag säger hellre dör jag och sånt.
Ja, du är lite neggo idag.
Ja, men jag tror kanske man... Alltså det, ja, men jag är kanske lite trött på sociala medier just nu.
Ja, men... och sen så tror jag också att du har väldigt så här... Du är väldigt principfast och har stark integritet. Och det är ju positivt. Sen så just nu så tar det ut sig i liksom så här, fuck the world, jag gör min grej.
Vad bra, jag säljer min egen blogg till exempel. Och läs min blogg, jag hatar internet. Gud vad kul. Det är så att någon hade behövt ruska om mig innan den här intervjun och sagt så här: okej, kom ihåg nu, bloggen är det roligaste du vet, Instagram är det roligaste du vet. Nej, ja, jag är inte så säljig idag. Men vad fan...
Jag är inte så säljig idag. Men jag tycker ändå att vi har haft ett...
på denna jord heller.
Nej, men din blogg är ju en av mina favoriter. Och jag är jävligt liksom kräsen.
Nej, men jag så... älskar min blogg. Alltså det är faktiskt så. Jag tycker jättemycket om min blogg. Jag är jättestolt över... När jag gjorde så här halvårs... analys... Så blev jag jättestolt när jag såg liksom de samarbetspartners jag hade haft. Och att jag har liksom behållit integritet i prissättning på mina... Alltså jag känner att jag har liksom hittat en nivå nu som är jävligt bra. Och som jag känner mig trygg i. Och det är kanske också därför jag blir lite krass och liksom lite, låter lite neggig. För att jag är bara inte så himla intresserad av att så här, skala upp mer, mer, mer. Okej, vad händer här näst? Utan att jag också så här... Men alltså, min plattform är jättebra. Och jag har det bra, liksom. Gör du? Det är också en tacksamhetsgrej. Att det är så lätt att man blir bara helt upptagen av att man bara ska växa, växa, växa. Och jag vill inte att det ska uppta hela min tanke kring mitt jobb, liksom.
Nej. Och det tycker jag, alltså, och det är ju jättesunt. Alltså, låt ingen annan få det att tänka någonting annat, inklusive jag. Att det är jättesunt att du har den inställningen att så här, men jag är nöjd. Det betyder inte att man behöver nöja sig, men att man är nöjd där man är och att man kan liksom stanna upp någonstans. Därför att, jag menar, när du sen har skrivit färdigt din tredje bok och den ska ut, ja, men då är det ju liksom, då är det ju naturligt att då blir det ju ett steg till. För då har du ju liksom, då har du en till grej att lägga till handlingarna. Och när du då är ute ur den skrivprocessen, då kanske det finns energi till att göra någonting annat. Så att jag menar, det är ju cykler, det är seasons of life.
Så är det verkligen, så är det.
Och nu är du inne i en season som tar ganska mycket av din kreativa energi. Och då är det inte konstigt att det inte finns så mycket kvar för de andra kanalerna liksom, för att skala upp eller göra större eller vilja göra det.
Men det kan också grunda sig i någon form av utanförskapskänsla som är just att typ jag har varit influencer länge och det har räckt på det här sättet. Man har kunnat ha en blogg och vara det, och nu är jag inte YouTube-stjärna.
Nej.
Och jag är liksom väldigt långt ifrån de som är störst. I räckvidd och i liksom...
Och vad räknar du då? Räknar du på bloggen då? Eller räknar, vad har du för mätpunkter här? Vad har du för kopior?
Det är väl verkligen... Alltså, det är väl bloggen och Instagram.
Liksom, jo, men vad har du? Hur mycket läsare har du vad räknar man nu? Veckan, månaden?
Alltså unika. Ja. Vet inte.
Nu ser jag att du börjar söka på datorn.
Ja. Men det har ju gått ner sedan jag bloggade mindre. Liksom, inte antalet unika besökare, men sidvisningar har ju gått ner.
Såklart.
Men jag tror, jag kan kolla nästa.
Men det är ändå härligt att höra att antalet unika inte har gått ner. Att din publik är ju fortfarande kvar för dig. Men de är inte
ja, men det är det jag ofta, menar såklart. Med att det är det jag menar med att allt står still, men att det är också en jävligt... liksom trogen följarskara.
Ja. Nu ska vi bara få fler att hitta till dig, därför att du är ju ljuvlig.
Ja, tack. Okej, ska vi kolla september då? Hur gick det i september? Ja, men jag har ungefär 50 000 unika besökare på en månad.
Ja, men alltså 50 000 unika och så sen är det säkert folk på Instagram som inte läser bloggen. Så säg att du har kanske då 60-70 000 personer som följer dig i månaden. Det är väl ändå ganska mycket folk.
Det är ju, ja, det ryms 15 000 pers i Globen. Så att om vi tänker då att det är 5 Globen kanske.
Ja, 5 Globen eller en Friends Arena. Lite drygt, 1,5.
Ja, det blir en sån shop. Det blir shop.
Det blir show, nu blir det show. Nu blir det Bianca och Alice show. Tar över Globen.
Linda och Flora.
Ja, men alltså, lätt. Jag är så jävla på. Vi ska ha 5 timmars live-podd. Som när jag sa till dig att vi skulle köra, att du bara, då kan vi köra live. Alltså när jag menade då att vi kunde ses in person, eftersom att jag skulle ner till Stockholm. Och du bara, jag vill inte köra live. Live-podd är läskigt. Så jag bara, nej, jag ska inte sända det live ut till the people. Utan bara det att vi ses.
Jag fick
bara
med att vi skulle liksom göra det på Instagram live.
Jaha,
men, det är bara, alltså jag är i en period nu när jag är lite skygg. Det var som att jag sa att jag inte vill att, du ska filma liksom, för att jag bara tycker att det är, just nu vill jag vara lite under en sten.
Ja,
vilket
det
också
okay.
Genomsyrar hela den här intervjun.
Vi får helt enkelt ta en till intervju när du kommer ut ur, ur skrivar, liksom, hålet, skrivargrottan som du befinner i. Och när boken kommer ut.
Gärna det, vi får se när det blir.
Ja, men det kommer förmodligen inte vara 5 år. Så då har vi ändå liksom tätare kontakt än ja. Så.
Det gör vi.
Jag tänker att vi avslutar där. Jag tycker ändå att vi har haft ett väldigt härligt samtal om kreativitet.
Men vad kul det var att få vara med, Linda.
Ja, det var väldigt fint att du ville vara med igen, Flora. Tack för att jag fick ställa en massa frågor till dig.
Tack själv.
Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång. Sköt om dig så länge. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.